Det är måndagen den 20 juni. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara. Pensionerna har under våren varit en omdiskuterad politisk fråga. Ska de öka för vissa grupper eller för alla? Och hur ska det i så fall gå till? Det är någonting som våra politiker varit flitigt engagerade i de senaste veckorna. Men det är nog så att jag tror att pensionerna framstår för de flesta som en ganska komplex fråga. Man har knappt koll på sin egen. Jag har i alla fall knappt det. Och systemet som helhet framstår nog som ganska invecklat. Därför tänkte jag att vi i podden ska försöka lära oss lite mer om de aktuella frågorna kring just pensionssystemet. Med mig som gäster och ciceroner har jag då Ole Zettergren som är analyschef på Pensionsmyndigheten och Jakob Lundberg som är ekonomidoktor och chefsekonom på Tankesmedjan Timbro. Varmt välkomna båda två.
Tack,
tack så mycket.
Om vi ska börja från början, gå till dig Ole. Kan du ge oss den korta versionen om det svenska pensionssystemet när det gäller den delen som är vår allmänna gemensamma del? Hur fungerar det systemet?
Det fungerar på ett sätt som man kan likna vid ett slags banksparande, ett pensionssparande på bank. Vi tvingas betala in till de här kontona, ett för inkomstpension, ett för premiepension. Varje inkomstkrona som vi tjänar upp till ungefär 45 000 kronor i månaden. Och sen samlar de där på sig och precis som i banksparande så är det ränta, förhoppningsvis positiv ränta och oftast positiv ränta. Och sen när man ska ta ut pengarna och leva på dem som pensionär så vänds betalningsströmmen då från dig till kontot, så blir det från kontot till dig tillbaka i form av pension. Man dividerar pengarna på kontot med den förväntade återstående livslängden för din årskull. Ja. Ungefär så det funkar.
Ungefär hur mycket pengar har vi tillsammans i det här systemet?
Ungefär 10 000 miljarder.
Oj, det är rätt mycket. Men vi är ganska många som ska dela på det också.
Det är många, och det är många år som de ska betalas ut också.
Det här systemet skapades för ungefär, vad är det, 25 år sedan, 30 år sedan. Vad är bakgrunden till att det kom att utformas som du gjorde? Du var ju med, vad jag förstått, Ola, att en av arkitekterna bakom. Vad var det ni ville skapa för någonting?
Det som lagstiftarna då på den tiden ville skapa var ett finansiellt stabilt system som kunde fungera oavsett hur demografin och ekonomin utformades.
Okej, kan du förklara det lite närmare? Hur löser man så att säga den problematiken?
Ja, man löser den problematiken med att utforma ett system som är följsamt till den ekonomiska och demografiska utvecklingen. Och det följsamt låter ju trevligt, men det kan också vara otrevligt för att det innebär ju att pensionens värde är en funktion av ekonomins och demografins utveckling. Och genom att man har ett sådant system så behöver inte lagstiftaren ändra i systemet för att det ska vara finansiellt hållbart. Och det var en av tankarna med systemet. Och om det där låter krångligt så är det inte så svårt egentligen att åstadkomma ett sådant här system. Men den viktigaste förändringen som man gjorde då, enligt min uppfattning, var att man anpassade pensionens storlek till livslängdsutvecklingen. Det var det ena, och sen gjorde man en annan sak också, att man beräknar pensionen helt utifrån de avgifter som har betalats in av individen själv eller utav individens arbetsgivare, och det kan man säga ofta är det samma sak eftersom det som arbetsgivaren betalar in har man i varje fall i teorin och även faktiskt i praktiken minskat inkomsten för den enskilde för. Och i vissa fall så betalar staten den här avgiften som går in på våra bankkonton i inkomst- och premiepensionen.
Okej, Jakob, har du någonting att tillägga till denna sammanfattning om systemet?
Ja, en annan viktig del är den här livsinkomstprincipen. Alltså att varje krona som man tjänar in under livet är grundande för pensionen. I det gamla ATP-systemet det var det bara de 15 bästa åren som räknades. Så det var det många år som blev så att säga bortkastade. Men det nya systemet ger ju bättre incitament då att faktiskt jobba och tjäna in till sin pension. Så det är också en viktig aspekt. Men någonting som håller på att och försvagas tyvärr av alla de här ingreppen som politikerna gör. Men det var så det var tänkt från början.
Vi ska strax återkomma till politikerna. Ola, en fråga till. Garantipension finns ju något som heter, det har också flitigt diskuterats i media på sistone. Vad är det och hur fungerar det?
Ja, och för utöver det som jag nämnde då, det här med banksparande liknelsen, så insåg ju den tidens politiker att det kommer finnas personer i Sverige både då och i framtiden som samlar på sig lite inkomster under livet. Och de skulle få väldigt låga pensioner om de inte fick tillskott till det de har själva samlat ihop. Och ett av de tillskotten, och det här börjar bli lite komplicerat enligt min egen uppfattning då i varje fall, att ett av de här tillskotten utöver det man själv har tjänat in till är garantipensionen. Och sen finns det flera andra liknande eller av annan typ tillskott till det här som man själv har inarbetat. Och garantipensionen är då ett påslag till det som man har tjänat in och som betalas ut med maximalt, idag är 8 779 kronor maximalt och den beskattas.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Så om man inte själv har av olika någon omständighet kunnat jobba under sitt liv då, så är man ändå garanterad via statens att man får en viss summa pengar ändå när man går i pension helt enkelt.
Ja, och den där garantipensionen, den har ju aldrig varit utformad så att lagstiftaren har trott att man skulle kunna leva på den alena. Utan beloppet är ju utformat för att, ja, dels så efterliknade det folkpensionen i det gamla systemet när man gick från det till det nya. Så att garantipensionen är delvis utformad som en slags övergångsförmån för att hantera övergången från det gamla till det nya. Och sen om man inte då, om man bara har den här garantipensionen och ska leva själv på det, det vill säga man bor inte tillsammans med någon som har en hyfsad ekonomi, då får ju man även bostadstillägg. Och det gör att man kommer upp i ungefär 14 800 kronor efter skatt om man har maximalt bostadstillägg.
Just det. En fråga till som jag bara vill ha på plats också. Om man inte har bott i Sverige under sitt yrkesliv, då har man ju då inte rätt till pension. Utan då får man ersättning från staten i form av det som kallas äldreförsörjningsstöd. Hur fungerar det? Har det stödet något samband med pensionerna eller är det bara något helt annat för de som inte har pension helt enkelt? Hur ska vi förstå det?
Ja, det är så att garantipensionen betalas ju ut om du har med full belopp, om du har bott 40 år i Sverige mellan 20 och 65. Så att om du har kommit till Sverige i så att säga mogen ålder, då kan du få viss garantipension, men den blir mindre. Och sen som du kommer till Sverige efter 65 års ålder, det är då det normalt sett är så att det blir fråga om äldreförsörjningsstöd. Och det har ju både koppling till och inte koppling till den inkomstgrundade pensionen, eftersom den beräknas utifrån vad du har för inkomster i övrigt. Och där kan man säga att då är det så att den lägsta nivån, det, för det första brukar jag säga kanske att den lägsta pensionen du kan ha i Sverige, det är 0 kronor. Men och det gäller ju bara för individer som inte har bott i Sverige före 65 och som bor tillsammans med någon som har bra ekonomi eller att man själv till äventyr skulle ha en förmögenhet. Då får du 0 kronor från det allmänna. Men det är ju en väldigt liten grupp som ser ut på det sättet. Och den minsta nivån på pensionen i Sverige 6181 kronor plus bostadskostnad. Och det är den skäliga levnadsnivån i äldreförsörjningsstödet, 6181 kronor.
Okej, så där finns ett samband däremellan när det gäller lägsta nivån. Så
ja.
Vi ska gå vidare, gå till dig Jakob. Fundera lite kring de här diskussionerna under våren då politikerna har lagt fram lite olika varianter på hur man, som de uttrycker det, pensionerna ska höjas. Kan du guida oss lite igenom, vad är det för förslag som har dykt upp? Och vi börjar med vad var det regeringssidan ville och vad är det deras förslag nu handlar om som man kommer lägga på riksdagens bord inom kort, som vi tror?
Ja, allt började ju i höstas när Magdalena Andersson behövde Vänsterpartiets stöd för att tillträda som statsminister. Och då utlovade man ju den här 1000-lappen till de fattigaste pensionärerna, det så kallade garantitillägget. Och det här har ju sedan metamorfoserat i olika former och nu verkar det som att man ska höja garantipensionen helt enkelt med 1000 kronor med stöd av Centerpartiet. Då. Och samtidigt så har ju den andra sidan också lagt förslag om höjd garantipension och höjt bostadstillägg då, som ska ge ungefär samma belopp, ungefär 1000 kronor till de fattigaste pensionärerna som har bostadstillägg då. Men den stora skillnaden är att högeroppositionen också sänker skatten lite grann, ungefär 200 kronor för alla pensionärer då. Så att jag skulle säga att den ideologiska skillnaden här är att de högerpartierna minskar respektavståndet lite mindre. Alltså respektavståndet mellan den som har jobbat ett helt liv och den som inte har gjort det. Men jag ser det som beklagligt att båda parterna, alla partier egentligen, minskar respektavståndet även om man gör det i olika grad.
Ola, Jakobs beskrivning i sak, stämmer det med din bild av hur de politiska förslagen har sett ut?
Ja.
Okej, då är vi överens om det. Ola, hur har dagens pensionärer det när det gäller sin ekonomiska standard? Går det att kort säga någonting om det?
Ja, pensionärerna har 79% utav hela befolkningens inkomststandard kan man säga. De lever på den enligt våra beräkningar, 79% av hur folk i övrigt har det.
Och vad finns mer att säga om det? Är det så ungefär som det är tänkt eller är det för mycket eller för lite? Finns det någonting att säga om det? Stämmer det med vad politikerna ville från början?
Och det kanske är ett problem i att lagstiftaren har inte varit särskilt tydlig med hur man önskar att systemet ska leverera på det där måttet. Det finns inget uttalat när det gäller det. Men man kan ändå ur lagstiftningen utläsa att man vill att pensionerna ska följa prisutvecklingen helst. Och där har det faktiskt varit en något bättre utveckling än prisutvecklingen. Och i synnerhet om man tittar på pensionerna efter skatt, eftersom skatterna har sänkts. Precis som för löntagare så har skatterna sänkts. Så att utvecklingen för pensionärer, ganska överraskande kanske, har varit bättre än systemets konstruktion är utformad för.
Jag såg också någonstans att pensionärernas ekonomiska situation då, jag tror att ni på myndigheten som hade mätt det från år 2000 hade förbättrats mer än det hade gjort för andra grupper. Känner du igen de siffrorna, Ola?
Jag tror att det var Finanspolitiska rådets siffror som du hänvisade till. Men de var inte överraskande för oss.
Nej, okej. En annan sak som förekom mycket i politiska diskussioner det är det här med pensionsgruppen. Jakob, kan du berätta, vad är det för någonting och varför är den viktig och vad är det man bråkar om där just nu?
Ja, det var ju de borgerliga partierna tillsammans med Socialdemokraterna och med hjälp av Ole då, som konstruerade det här systemet på 90-talet. Och det handlar helt enkelt om att det är väldigt viktigt att pensionerna är robusta över tid. Det handlar om så långa tidsperspektiv, det handlar om så mycket pengar att det här är någonting som man ska kunna lita på. Pensionärerna ska kunna veta vad är det för förutsättningar, hur mycket kan man förvänta sig på slutet. Och det här systemet funkade ju väldigt bra fram tills för bara några år sedan. När man hade den här pensionsgruppen då som förvaltade den här överenskommelsen om att det ska vara ett robust system och det ska bero på livsinkomstprincipen, hur mycket pengar man har betalat in. Men nu har det mer och mer blivit en valfråga och där man försöker vinna över pensionärsväljarna med överbudspolitik av olika slag. Så att det är väldigt tråkigt att det här systemet nu håller på att försämras väldigt mycket.
Men även fast man bara så att säga rör skatter och garantipensionsnivån, du tycker ändå det är så att man liksom går in och mixar med ett system som man har sagt att man inte ska göra?
Ja, garantipensionen ingår ju i pensionsöverenskommelsen, så att det hänger väl lite i luften nu vad som är status för pensionsöverenskommelsen, i och med att nu finns det flera olika förslag här om höjd garantipension. Och det var ju därför som man sa från början att man skulle införa som ett garantitillägg, alltså inte som en del av garantipensionen, i och med att då hävdade regeringen att man höll pensionsöverenskommelsen. Men nu verkar ju alla partier ha släppt även det, så att vi får väl se vad saker och ting landar med pensionsöverenskommelsen. Men jag hoppas ju att den kommer finnas kvar.
Mm. Ja, för tanken bakom dagens system var ju, som jag förstår då, att ha ett system som så att säga automatiskt finansierar sig utan att det krävs nya politiska beslut. Pengarna kommer in automatiskt och betalas ut i den mån det så att säga är hållbart. Nu verkar ju politikerna vara väldigt intresserade av att själva gå in och mecka här. Ola, vad tänker du om detta från er från myndighetens sida? Är det någonting du kan uttala dig om, eller hur bedömer du läget så att säga när det gäller pensionsöverenskommelsens förmåga att fortsätta finnas kvar?
De förändringar som har skett här då, utav mer strukturell art, var ju dels inkomstpensionstillägget för några år sedan, och sen så har då regeringsförslaget om garantipensionstillägg också varit en strukturförändring. Och Pensionsmyndigheten har ju i sina remissvar på båda de här förslagen framfört skarp, tycker jag, kritik mot vad det är för analys som ligger till grund för förslagen, och även beskrivningen av vad man vill åstadkomma. Och även då huruvida man anser att principerna för pensionssystemet ligger kvar, eller om de har övergetts när man gör de förslagen och även inför dem när det gäller då inkomstpensionstillägget. Och därtill, när det gäller just garantipensionstillägget, så ansåg ju vi att om man vill göra den förändringen som det förslaget innebar för pensionärerna, så var det ett väldigt dåligt sätt att gå tillväga på, eftersom det kunde genomföras på ett betydligt enklare och för människor i Sverige mer begripligt, eller i varje fall mindre obegripligt sätt än förslaget var utformat som.
Mm. Kan du berätta lite mer om den här kritiken som ni har framfört? Jag förstod inte riktigt, vad är det främst ni tar sikte på som ni tycker har blivit fel i de här, när politikerna har gått in och mixtrat? Kan du utveckla det lite?
Nej, men om lagstiftaren ju då i mitten på 90-talet inför ett pensionssystem som man anser ska följa vissa principer och argumentera för varför det är bra för samhället och bra för de som lever i samhället, då tycker jag och myndigheten att man ska förklara, om man vill ändra på de principerna, så bör man förklara varför, och att man är tydlig med att man har då ändrat inställning till systemet. Annars så lever man i en slags logiskt vakuum, och det tycker jag blev följden utav inkomstpensionstillägget, som var och är en väldigt extremt märklig och konstig förmån, och i direkt strid med intentionerna och funktionssätten i pensionssystemet i övrigt. Så man har funktionssätt som står i strid med varandra inne i pensionssystemet, och det är någonting som man, det kan man leva med, men varje person som tittar på det här, och det är inte bara experter utan det är ju även pensionärer som ska leva med det här, förstår ju inte varför systemet är utformat så som det är. Och vi har väldigt svårt att förklara det, eftersom det är motsägelsefullt. Så att det där är inte en bra, det är inte en bra ordning som vi befinner oss i.
Bara så att jag förstår, det här tillägget, vilka principer och intentioner var det bröt med, och på vilket sätt?
Dels är det så att vi har den här banksparande analogin, det är en princip. Du betalar in till systemet och får tillbaka det du har betalat ut. Och sen finns det en annan princip, att de som har haft låga inkomster, de får stöttning av det allmänna i form av garanti, pension och bostadstillägg. Men inkomstpensionstillägget är varken det ena eller det andra, för det betalas inte ut till de som har det sämst, utan det betalas ut till en grupp lite grann i mitten. Och det är en slags inkomstpolitik till pensionärer som inte, vad jag förstår, kan anses vara socialpolitiskt motiverad, och det bryter mot det inkomstgrundade systemets principer, och det bryter även mot principerna för grundskyddet.
Mm. Okej, och det här nya förslaget nu som regeringen ämnar lägga på riksdagens bord, vad kan man säga om det utifrån det perspektivet?
Det var helt så att säga logiskt om man skulle göra det man vill göra inom ramen för garantipensionen, höja garantipensionen. Men det gjorde man ju inte, utan förslaget var att man skulle skapa en ny förmån, ett nytt bidrag utanför garantipensionen, trots att det hade samma effekter som att höja garantipensionen. Och det var vår huvudsakliga invändning mot det förslaget. Sen tyckte vi också att det var dåligt motiverat och analyserat. Men det var våra huvudsakliga invändningar då.
Jag skulle säga en sak. Jag begriper inte det här riktigt. Och jag är ändå ekonom själv och hyggligt samhällsorienterad. Är det ett problem att liksom komplexiteten i de här frågorna växer i takt med att systemet utvecklas, så att medborgare och även uppenbarligen vi journalister har svårt att förstå, helt enkelt?
Ja.
Ja, kort och gott. Jakob, vad har du att säga om det som Olle diskuterade, det här med att man bryter mot intentioner och principer som man tidigare har sagt ska gälla?
Ja, det är väldigt problematiskt, och här börjar man bryta även mot den här livsinkomstprincipen. Och det har ju Pensionsmyndigheten också påpekat i sin kritik, att Pensionsmyndigheten har ett uppdrag att informera om att för varje krona man tjänar, ju högre lön man har, ju mer man jobbar, desto högre pension får man. Men det här riskerar ju att ändras nu. Redan med det här tidigare inkomstpensionstillägget så fanns det ju vissa inkomstintervall där man hade 100% i marginaleffekt, vilket innebär att olika minskade bidrag åt upp allting av det man tjänade in extra till sin pension. Och mer, åtminstone som det här garantitillägget har varit utformat tidigare, nu har vi inte sett exakt hur det kommer se ut, då kommer man komma in på rena pomperipossa-effekter, där vi pratar marginaleffekter på 105%, vilket alltså innebär...
Omöjligt, så många procent finns ju inte ens.
Ja, tydligen gör det. Men det innebär ju att ju mer man tjänar in till sin pension, desto mindre pengar får man i plånboken när man är äldre. Och det är klart, det skadar ju förtroendet för pensionssystemet, och det skadar incitamenten att arbeta och så.
Jag tänker en bakgrund till att ändå det blir ofta politisk diskussion kring pensioner, det är ju då att, ja, vi har ju alla hört begreppet fattigpensionärer, och det är någonting som vi alla lite till mans, oavsett ideologi, kan känna liksom att människor som har jobbat helt liv och sen är gamla och de ska, ja, det finns en viss oro för att det ska drabba ens anhöriga, man känner ett obehag att det finns fattiga gamla människor, man kanske är rädd för att det ska hända en själv. Vad finns att säga om den här gruppen fattiga pensionärer, Olle? Hur vanligt är det att... Vad menar man när man talar om fattigpensionärer enligt din bedömning, och hur stort problem är det?
Vanligtvis så avser man den grupp som hamnar under 60% av medianinkomststandarden. Mm. Det där är ett ganska komplicerat mått. Men länderna i EU har kommit överens om att beräkna hur stor andel av både befolkningen i stort och pensionärskollektivet ligger under det gränsvärdet. Och i Sverige så ligger nu senast 13% av pensionärerna under det här gränsvärdet på omkring 13 000 kronor netto efter skatt per månad, och 13,3% av övriga befolkningen ligger under det här gränsvärdet.
Mm. Jag fuskade lite innan vårt samtal och tittade på hur den här gruppen såg ut, och vad jag upptäckte då, det var ju att andelen så att säga med låg ekonomisk standard växer ju dramatiskt med ålder. Alltså innan 80 års ålder så är det väldigt ovanligt att vara så fattig, medan man när vi kommer upp till mellan 90 och 95 års ålder så blir det väldigt vanligt. Varför är det så?
Det beror på att pensionerna indexeras med prisutvecklingen, medan det här gränsvärdet växer i takt med inkomstutvecklingen. Och om man då har pension under lång tid så kommer pensionen som kanske var ganska okej när man gick i pension efter 20 år med den samma pension och samma köpkraft, men jämfört med inkomstutvecklingen för de förvärvsaktiva så har den där blivit låg. Så det är en egenskap som finns genom att vi prisindexerar pensioner och måttet växer då, gränsvärdet växer med inkomsterna.
Jakob, vad tänker du den politiska frågan om fattigpensionärer och den gruppen? Att politikerna vill komma där och hjälpa kanske begripligt, gör man det tycker du?
Ja, det är klart, med de förslag som man har lagt så ger man ju mer pengar till den gruppen. Men då måste man vara tydlig med att det finns en målkonflikt här. Att det minskar just respektavståndet, som ju också är något som diskuteras mycket i debatten. Att ja, har man jobbat och slitit ett helt liv så ska det ge utdelning i pensionskuvertet. Men ger man mer pengar till de som har låga intjänade pensioner, då minskar man ju definitionsmässigt det här respektavståndet. Sen så något som väldigt sällan kommer fram i debatten är ju att fattigpensionärerna är ju färre än någonsin om man räknar i en absolut bemärkelse, vilket ju är det enda rimliga. Vi på Timbro tittade på det här och utgick från dagens mått på fattigpensionär som ligger på ungefär 12 000 kronor i månaden. Om vi räknar bakåt med justering för inflation så för 30 år sedan var det över 70% av de som är över 65 som skulle ha räknat som fattiga idag. Så att pensionären har ju fått det dramatiskt mycket bättre, som vi var inne på tidigare, mer än den yrkesverksamma befolkningen. Och det har ju lett till att antalet fattigpensionärer är ju färre än någonsin. Så det är en väldigt positiv utveckling. Och det här har ju inte skett genom att man har skyfflat runt pengar och gett mer pengar till pensionärerna i ett nollsummespel, utan det har ju skett framförallt genom att samhället har blivit rikare, ekonomisk tillväxt. Och det är det man borde ta fasta på i den här diskussionen.
Mm. Ole, hur skulle du säga att vårt allmänna pensionssystem mår idag? Finns det några hot mot det, eller finns det några kanske positiva sidor, möjligheter med det i framtiden? Vad ger du för bedömning där?
Nej, min bedömning är att det mår dåligt och att Sverige har övergivit det pensionssystem man beslutade om i hög utsträckning. Allting finns kvar förvisso, men de principer och även de egenskaper som man ville att systemet skulle ha har man till stor del övergivit.
Och det är helt enkelt genom politiska beslut?
Ja. Det behöver inte vara ett problem nödvändigtvis, men det är ett problem att man inte vet nästan vare sig var man står eller vart man är på väg.
Jakob, delar du den bilden?
Jo, det är klart att det är ett stort problem att det här har politiserats nu. Det var ju tänkt att pensionssystemet skulle vara robust, det skulle ligga utanför statsbudgeten, man skulle kunna veta hur mycket man ska få in till sin pension, det ska vara efter principer som är fastlagda på förhand. Och det här handlar inte minst om generationsrättvisa också. Att de yngre ska veta att men det som vi betalar in till våra pensioner, det kommer vi kunna dra nytta av i framtiden. Och att det inte ska ske stora godtyckliga omfördelningar mellan generationerna. Och det är det som vi börjar se nu. Att man, utan att det egentligen finns något sakligt skäl, tar från de som är under 65 och ger till de som är äldre. Bland annat diskuteras det ju nu att höja pensionsavgiften och att till och med höja pensionsavgiften med retroaktiv verkan. Det är ju någonting som många driver nu, bland annat Sverigedemokraterna och TCO och SSU och kanske Socialdemokraterna. De har inte riktigt satt ner foten där.
Och vad betyder det att höja pensionsavgifterna retroaktivt?
Ja, det innebär som om vi pratar om Oles bankkonton då, det innebär att man över en natt bara skriver upp alla tillgodohavanden på de här bankkontona utan att det beror på att man har tjänat in mer pengar eller att inkomsterna i samhället har växt, utan att man bara genom ett politiskt beslut, ett penndrag, skriver upp hur mycket man har tjänat in till sin pension. Och det är klart, det bryter ju väldigt kraftigt mot hur det här systemet är tänkt att fungera. Och det kan ju också i framtiden innebära att politikerna kan gå in och skriva ner pensionerna. Om man en gång skrivit upp det, då blir det ju ett politiskt beslut vad pensionerna ska ligga på. Och så är det absolut inte tänkt att det ska vara. Och att det innebär just en omfördelning. Det förslag som diskuteras innebär att man skriver upp pensionen med 7%. Och det innebär totalt sett en omfördelning från yngre till äldre med 650 miljarder. Så det är en väldigt stor omfördelning mellan generationerna.
Ole, om politikerna bestämmer sig för att, som Jakob säger, du retroaktivt skriva upp pensionerna, är det en bra idé eller dålig?
Vi, på pensionsmyndigheten har vi inte tagit ställning till det. Vi har inte fått något sådant förslag på vårt bord, och innan vi får det så tror jag inte vi kommer ha någon uppfattning om det.
Okej. Hörrni, ni som är kunniga till det här, finns det någonting kring pensionsfrågan som ni tycker ofta blir missförstått, eller någonting som ofta missas av när vi i media pratar om det, eller till och med missas av politikerna när de diskuterar det, som ni skulle vilja lyfta fram nu när ni, så att säga, har chansen? Vad säger du, Ole?
En sak som jag ibland undrar om vi har orsakat oss själva skada är att man pratar ofta om att man har arbetat ett helt liv och det skulle ha någonting med pensionen att göra. Det har det inte, utan det enda som spelar roll för den allmänna pensionens inkomstgrundade del är vilken livsinkomst man har haft. Det finns personer som arbetar hårt och hela livet men har väldigt låga livsinkomster. Det är så att säga en skillnad. Så att det, hur mycket man har slitit spelar faktiskt, och tyvärr kanske, ingen roll. Det finns samhället, staten kan inte mäta hur mycket människor har slitit. Det enda som mäts är hur mycket man har tjänat och därmed betalat in till systemet. Den där distinktionen tycker jag att man borde göra lite oftare.
Jakob, är det någonting du skulle vilja lyfta fram som du tycker ibland missförstås?
Men det är väl just själva grunderna i systemet som vi har pratat om här. Att det handlar om hur mycket man har betalat in och hur mycket de här pengarna sen har förräntats. Vilket ju hänger ihop med den ekonomiska tillväxten i samhället. Och i och med att det är gjort så är det ju ett robust system. Och det har ju varit fastlagt att det är så här det ska fungera sen 90-talet med en bred politisk överenskommelse. Så att man kan inte hävda att det här är orättvist eller att pensionärerna är utlovade mer än så här, utan de pensioner som betalas ut nu, det är precis så som systemet är tänkt att fungera. Och pensionerna är som sagt högre än någonsin och har ju ökat mer än priserna också, som Ola har varit inne på.
En sista fråga till dig, Ola. Du låter ju ganska kritisk till hur då pensionssystemet behandlas just nu. När du är ute och träffar, jag antar att du träffar politiker ibland och förklarar för dem, pratar. Vad får du för reaktioner? Är det så att delar man inte din analys, eller kommer man in med andra värderingar? Eller, ja, vad får du för svar helt enkelt?
Min uppfattning, men det är en tolkning, är att de flesta politiker är rätt olyckliga över den situation man själv har försatt sig i.
Och varför har man hamnat där då? Har du någon teori om det?
Jo, därför att politikers uppgift är inte att lösa våra problem, utan det är att lösa sina egna problem. Och det egna problemet är att bli vald och återvald till riksdagen. Och det är det som har orsakat den här situationen.
Mm. Ett dilemma som vi ju vet dyker upp på fler politikområden än pensionerna. Hörrni, stort tack Ole Zettergren och Jakob Lundberg för att ni ville komma hit till podden och prata med mig idag.
Stort tack.
Tack.
Och tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi borde ta upp i framtiden. Då är det bara att mejla till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.